Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra, för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men toksnabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare, ja, Telia. Att vinna på spåret 2 år i rad, ja, det är också Telia. Jag tror att poletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över iet är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia!
Hej och välkomna till podden. Idag är det snart 80 år sedan andra världskriget började. De flesta av er kanske inte var födda då eller ens era föräldrar. Men vad var det egentligen som hände här hemma i Sverige under de där åren? Sverige har ju ofta framställts som en nation som balanserade mellan stormakterna genom sin så kallade eftergiftspolitik och aldrig tog ställning för ideal som vi idag kanske tar för självklara. Men du kommer möjligtvis ha en annorlunda bild när du har lyssnat på det här avsnittet. Jag heter Fritte Fritzson och det här är Allt du vill att veta som presenteras i samarbete med Acast. Jo, just det. Är du i Stockholm torsdagen den 24 maj så kan jag rekommendera Lobbyn om svenska värderingar. En föreställning där stand-up möter politik och forskning. Och medverkar gör Sinat Pirzadeh, Lasse Nielsen, Agneta Wallin, Erik Lövmark och undertecknad. Och mer information om det hittar du på oslipat.com. Nu rullar vi.
Andra världskriget utkämpades, som de flesta känner till, mellan 1939 och 1945. Resultatet av kriget var ett Europa i ruiner och förintelsen av miljontals judar och andra folkgrupper i Hitlers tredje rike. Här hemma styrde en samlingsregering med socialdemokraten Per Albin Hansson i spetsen Sverige genom kriget utan att bli direkt inblandat i några krigshandlingar. Däremot kom det med ett pris, som till exempel tyska trupptransporter genom landet och järnmalmsexport till Tysklands krigsmaskineri. Det som ska berätta för oss om Sveriges roll under andra världskriget är Henrik Ahnstad. Han är journalist med inriktning på historia och auktoritära ideologier och har gett ut ett flertal böcker. Bland andra Spelaren om Christian Günther, Sveriges utrikesminister under andra världskriget. Varsågoda. Allt vill att veta om Sverige under andra världskriget med Henrik Ahnstad.
Hej och välkommen Henrik Ahnstad.
Tack så mycket, roligt att få vara här.
Ja, du är vetenskapsjournalist, historiker, författare och du har bland annat skrivit den här boken som jag har framför mig, Spelaren Christian Günther, som handlar om då Sveriges utrikesminister Günther och genom det också blir det en berättelse om Sverige under andra världskriget, som ju är en otroligt spännande period. Och vi ska försöka då få ner det här till en timme ungefär, vilket i sig kanske är en omöjlig uppgift. Men vi gör ett försök i alla fall. Men först tänkte jag fråga, hur började ditt intresse för svensk historia?
Det berodde på, början, jag var nyhetsjournalist och så hade jag en så här projekt att jag skulle bli allmänbildad. Det gällde liksom allting, kriminologi, politik och så vidare. Och så tänkte jag att när det gäller historia så ska jag liksom ha koll på vilket århundrade saker hände i alla fall. Så jag började en kurs på universitet som heter historia för journalister. Perfekt, tänkte jag. Och så blev jag helt enkelt förälskad i vetenskapen. Jag förstod att historievetenskap var så mycket, mycket mer än att, liksom, vad hände förr. Utan också liksom, hur tolkas historien? Hur används historia politiskt i nutida politik och så vidare. Så det var ett enormt mycket större fält än jag trodde. Så då har jag varit kvar där sedan 1995 nu i den här historievetenskapliga sfären. Och jag kan inte sluta. Det har blivit en drog för mig.
Mm, härligt. Om vi då kikar på andra världskriget, som ju de flesta känner till, alltså i alla fall grunddragen. Vi vet vilket århundrade i alla fall. Hur förvånade är vi i Sverige över att kriget drar igång? Alltså, har vi koll på hur pass allvarligt hotet från nazitiskan är?
Ja, det har Sverige. Redan andra halvan av 1930-talet så började Sverige förbereda sig på det här kriget. Och då tror man att det ska bli ett traditionellt stormaktskrig. Man är ju van vid att liksom, då och då med jämna mellanrum så drabbar stormakterna på kontinenten samman. Och efter 1721 så har inte Sverige riktigt varit en delaktighet av det där. Liksom. Utan man försöker liksom hålla sig utanför. Nu är det dags igen, nu ska de slåss igen. Liksom. Och så förbereder man sig på det. Per Albin Hansson säger, vår beredskap är god, alltså statsministern. Och då syftar han då på folkförsörjningen. Mat, livsmedel, energiförsörjning och sånt där. Och så sluter sig Sverige då inför den här kommande storkonflikten.
Tänkte man då också att Norden skulle vara förskonad från det här kriget?
Ja, man har goda förhoppningar om det i alla fall. Man konstaterar att de folkrättsliga reglerna är förfallna, säger man redan innan krig. Man kan inte lita på det här med krigets lagar och sånt där. Mm. Utan man tänker sig bara att nu gäller det att huka i några år här. Och så får vi hoppas att vi klarar oss undan den här stormen. Mm. Och man har goda förhoppningar om det också.
Ja. I efterhand så har man fått känslan av att Per Albin Hansson var den här trygga landsfadern då, som lugnade svenska folket och ledde Sverige med fast hand genom kriget. Men när man läser din bok så får man en känsla av att det fanns andra som aspirerade på makten också.
Absolut, och Per Albin Hansson är ju inte landsfader när kriget började. Han var en ganska kontroversiell ledare. För att komma ihåg att det fanns liksom ingen överenskommelse om demokratin fortfarande. Utan det fanns liksom antidemokratiska krafter och demokratiska krafter och så vidare. Och Per Albin Hansson är då ledare för socialdemokratin, och socialdemokratin är ett kontroversiellt parti i Sverige.
Mm. För att det är ungt och för att det fortfarande representerar någon slags socialism som utgör något hot, eller?
Nej, mer att det representerar demokratin tillsammans med liberalismen. Ja. Och det här, alltså arbetarrörelsen är enormt stark i Sverige. De arbetarrörelsens organisationer är jättestora och mäktiga och så vidare. Man har till exempel stoppat nazismen i Sverige, arbetarrörelsen, genom en kraftfull motargumentation och så vidare. Så Sverige är splittrat politiskt mellan höger och vänsterliberaler och vänster, kan man säga. Mm. Och så har man ju kommunisterna också som är starka och som är då stalinister. Alltså antidemokratiska stalinister, det är inte dagens vänsterparti vi pratar om.
En viktig del i kriget är den här så kallade Molotov-Ribbentrop-pakten som sluts då i augusti 1939, där då Nazityskland och Sovjet kommer överens om att de inte ska attackera varandra. Kommer det som en chock för väst och för Sverige?
Ja, verkligen. Alltså det är en jättechock. Och det syns ju i dagboksmaterialet också, om man tittar på källorna, liksom hur chockade politikerna är i Sverige. Här har vi då liksom de två ärkefienderna, liksom, som ödeskampen man tror ska stå mellan då, nazismen och bolsjevismen. Och till exempel så har ju då Stalin varit den enda som har stött demokratin i spanska inbördeskriget, liksom, när då Nazityskland och fascistiska Italien går in i spanska inbördeskriget. Så här ser man liksom de som naturliga dödsfienderna. Och helt plötsligt så sluter de en pakt. Och chocken är jättestor. Och det här förändrar ju då hela spelplanen. Ja. Jag tror att det är Günther som säger det också. Att det är Tysklands naturliga fiende. Och nu har de gått i allians med den.
Mm.
Och det här är enormt farligt för till exempel Sverige också. Därför att Sveriges enda chans att överleva sådana här kriser är att spela ut stormakterna mot varandra. Och i Norden då handlar det om att spela ut stormakterna, Sovjetunionen och Tyskland mot varandra. Att man liksom kan lira med det här då strategiskt. Och det här rycker undan benen för hela den politiska, säkerhetspolitiska grunden för Norge, Sverige, Danmark och Finland. Mm. Så det är en stor kris för för säkerhetspolitiken.
Men vad vet man idag om den här pakten? Var det bara rent taktik från Stalin och Hitlers sida? Eller?
Ja, alltså Hitler vet man ju. Han har ju då, det är bara läsa Mein Kampf. Där står det liksom, han ska gå österut. Och det vet man så att säga. Stalin är mycket, mycket mer svåranalyserad. Han var ju väldigt pragmatisk. När han såg chanser så gick han framåt. Men han var också väldigt försiktig och så vidare. När då pakten så småningom tar slut och Hitler anfaller Stalin, så blir Stalin uppenbarligen väldigt förvånad. För han tycker att det här var en ganska smart pakt. Liksom. Han hade delat upp Europa mellan sig och kunde liksom ha det ganska bra, så att säga.
Men var det så att Hitler tänkte att målet är att erövra eller anfalla Sovjet, men inte just nu?
Så kan man ju absolut se det som. Alltså, man vet att förr eller senare ska Hitler tåga mot judebolsjevismen, alltså hydran i öster. Mm. Så för eftervärlden så är det här väldigt klart. Men inte för Stalin. Stalin verkar tro att det här är liksom ett ganska välfungerande arrangemang i alla fall. Ja. Han är ju beredd liksom på att det kan bli krig med Hitler. Han är ju inte dum i huvudet helt och hållet. Men ja, han är svåranalyserad.
Mm. Och några månader efter det liksom undertecknandet av den här Molotov-Ribbentrop-pakten så utnyttjar då Sovjet det momentumet till att anfalla. Eller man, för det första så känns det som att man flyttar fram sina positioner i Baltikum. Men sen då i november samma år så anfaller man då Finland.
Just det.
Hur reagerar Sverige på det?
Ja, det är då kriget startar på allvar för Sverige, kan man säga. Alltså själva andra världskriget startar i september 39 redan, så det är ju liksom redan en gång. Och det händer ju inte så mycket där, så att säga. Man går in i Polen och det, så att säga, det accepterar man mest. Att, jaha, nu går tyskarna in i Polen och ryssarna, Sovjetunionen också för den delen. Men när Sovjetunionen anfaller Finland då, vintern 39, då förändras allting. Och framförallt så växer en enorm moralisk allmän opinion i Sverige som kräver att Sverige måste nu hjälpa brödrafolket i öster. Finlands sak är vår och ett folk är i fara och så vidare. Och den här kraftfulla opinionsstormen, moralistiska, är någonting ganska nytt för Sverige. Det har man inte upplevt tidigare i utrikespolitik. Utrikespolitiken har liksom skött sitt och så har liksom folk levt sina liv som vanligt. Det här är födelsen för den moralistiska opinionen angående utrikespolitik som vi sedan har vant oss vid. Att man blir upprörd över utrikespolitiska saker. Men det hade inte riktigt hänt förut när det gäller det här. Så Sverige får då en samlingsregering. Regeringen avgår, stor regeringskris, och så lyckas man då efter en enorm möda knoppla ihop en samlingsregering bestående av från högern till socialdemokratin. Kommunisterna hålls utanför, för de är ju stalinister, de är ju inte att lita på. Och så har vi en massa luriga typer i bakgrunden som förbereder statskupp. Demokratin är i akut fara i Sverige. Alltså auktoritär höger som då, kan vi genomföra en statskupp? Kan vi avskaffa demokratin i Sverige och införa liksom ett auktoritärt samhällssystem? Så det är en extremt farlig situation.
Men tror du att samlingsregeringen i sig mildrade faran för en...
Det är faktiskt kungen. Kungen sluter ett avtal med Per Albin Hansson, socialdemokratin, som går ut på att om socialdemokraterna inte inför republik i Sverige så ska kungen stoppa högerextrema statskupper. Så när kuppmakarna går till kungen och säger, är du med oss nu? Ska du hjälpa oss att göra statskupper? Då säger kungen, nej, aldrig i livet.
Och kungen, då ska vi säga, då, det här är Gustav V, som är ganska gammal vid det här laget.
Han är ganska gammal och gaggig. Och
ganska tyskvänlig också, eller?
Tyskvänlig men inte nazistisk. Han gillar Tyskland. Men det är därför vi fortfarande har monarki i Sverige. Det är det här mysteriet. Liksom. Varför inför inte socialdemokratin en republik? Jo, det beror på 1939-40, den här överenskommelsen mellan monarkin och socialdemokraterna. Mm. Och den håller ännu. Det är lite roligt.
Ja, det är, plus att Victoria är så himla populär, så det hade inte varit realpolitiskt smart.
Gustav V:s drottning heter ju Victoria. Hon var dock inte så populär.
Nej, okay. Nej. Men den här Finlandsfrågan, den skapar ju också efter ett tag turbulens i regeringen. Och den dåvarande utrikesministern då, Rickard Sandler, avgår så småningom. Vad var den här slitningen, vad berodde den på?
Han var alldeles för finlandsvänlig. Han var då alldeles för aktivistisk. Och Per Albin Hansson var ju en extremt försiktig politiker. Troligtvis det största strategiska politiska geni som Sverige någonsin ägt i sin politik. Han vet precis vad han liksom ska göra. Men Sverige förklarar sig inte neutralt i vinterkriget, utan man är icke-krigförande.
Och vad är skillnaden då?
Skillnaden är att man skickar enorma mängder frivilliga svenska, man skickar tömmer i princip de svenska militärförråden och skickar all militärmateriel till Finland. Man startar flygförband i Finland som är liksom halvofficiella svenska stridande förband i Finland. Så man går så att säga allt man kan utan att förklara krig mot Sovjetunionen, kan man säga. Och det här gör ju då, alltså vad Sverige då satsar på säkerhetspolitiskt är att Finland ska kvarstå som en självständig stat.
Som en buffert.
Kosta vad det kostar vill. Mm. Ja, det är säkerhetspolitik. Man har inte råd med en stormaktstrupp i Åland, säger Sverige. Det är krigsorsak för Sverige. Det kan man inte gå med på.
Nej.
Så då måste Finland kvarstå som en självständig stat. Och när man då får klart för sig att Sovjetunionen då ger upp den här tanken att det ska bli en sovjetrepublik, då har man så att säga vunnit i Sverige.
Mm. Men det är också då som Christian Günther kommer in i spelet, som du skriver den här boken om.
För att han heter Christian.
Christian, ja.
Det är väldigt viktigt August, för familjen Günther.
August Strindberg, Christian Günther.
Jag intervjuade en släkting till honom, och då sa jag, Christian Günther. Christian! Han heter Christian, så säger släktingen.
Vi kan säga utrikesminister Günther då, så jobbar vi runt frågan. Mm. Men så Sandra avgår och Günther träder in då, och han var ju inte partipolitisk, utan
han är ju yrkesdiplomat. Ja. Och tanken är då att man ska ha en opolitisk utrikesminister i den här samlingsregeringen. Men som Günther ganska snabbt själv konstaterar, så säger han att en opolitisk utrikespolitik är en omöjlighet. Det går ju inte. Och han börjar då ganska snabbt agera. Och han har en plan. Och han lyckas också mästerligt under vinterkriget balansera Sverige, Finland, Sovjetunionen, Storbritannien och Frankrike mot varandra.
Just det, han har ganska bra kontakter med då Madame Kollontaj, som är då det sovjetiska sändebudet i Stockholm, som han har liksom förtroliga samtal med. Och vem är det med? En roll för Karl Gerhard?
Karl Gerhard, ja.
Karl Gerhard
för att förhandla fred mellan Finland och Sovjetunionen i vinterkriget. Men
samma man som då skrev den ökända hästen från Troja senare.
Karl Gerhard var connected. Han hade kapital. Han var nära kompis med mäktiga människor i regeringen och så vidare. Så när då Sverige ska försöka förhandla fred mellan Sovjetunionen och Finland, då kan inte svenska regeringen gå in själv, så att säga, för Sverige är då icke-krigförande i kriget. Så då skickar man revyartisten Karl Gerhard till Madame Kollontaj, den gamla aristokraten som hon är, bolsjeviken. Hon är väldigt tjusig kvinna. Och så säger Karl Gerhard att idag kommer jag inte som salongsbolsjevik, idag kommer jag som ambassadör, säger han. och det finner Alexander Kollontaj då mycket intressant. Och så bjuder de på te, kaviar och vodka. Och så initieras då en kontakt mellan svenska regeringen och Sovjetunionen via det här mötet.
Mm. Det som händer under vinterkriget är också att de allierade vill på olika sätt stödja Finland.
Inte riktigt. De västallierade vill ta de svenska malmfälten. Ockupera de svenska malmfälten för att stoppa den svenska järnmalmsexporten till Tyskland. Mm. Och som förevändning för att göra det så säger man att man i själva verket ska gå in och hjälpa Finland. Och vi måste ju då transportera våra trupper via era malmfält. Det är just där vi ska transportera våra stormaktstrupper. Och där fattar ju svenskarna direkt att i själva verket så vill bara ockupera våra malmfält. Och då vet man att om de västallierade skulle gå in i Norrland och ta det här, då skulle sekunden efteråt Tyskland anfalla Sverige och kanske också Sovjetunionen anfalla Sverige. Så då kommer den här extremt svåra balansgången, fullständigt livsfarligt för Sverige, som då Günther så mästerligt lyckas hantera.
Skulle du säga att Christian Günther och Per Albin, var de ett bra team?
Günther var en väldigt duktig taktiker. Han kunde liksom svara ganska bra taktiskt på olika problem. Per Albin Hansson var en mästerlig strateg. Så Per Albin Hansson hade efter 1940 aldrig några problem med att manövrera ut Günther. Per Albin Hansson kunde använda Günther som bad cop lite grann sådär. När Sverige måste göra lite fula saker med Nazi-Tyskland och så vidare. Då liksom frontar Per Albin Hansson med Günther och sen kan han liksom skylla på Günther och sådär. Så jag skulle nog säga att samarbetet var inte så mycket ett samarbete, utan det var ett Per Albin Hansson utnyttjande av Günther som taktisk resurs.
Okej. Okay. Är Günther medveten om det, skulle du säga? Eller...
Ja, han är inte dum i huvudet, men han lyckas aldrig liksom klura ut ordentligt sådär. Alltså Per Albin Hansson är så supersmart som man blir rädd ibland. Alltså, han upphör vara socialdemokrat till exempel och blir bara en maktmänniska.
Ja, okej. Okay. Günther känns också som en one-man show lite grann, enligt din bok i alla fall, att han drar inte in resten av UD så mycket i sina förhavanden. Han...
Det är liksom, det är den oprofessionella fortfarande liksom. Och UD är ju oerhört tjusigt, det är det tjusigaste man kan vara på och så vidare. Och det är befolkat av en kader av unga, smarta män som liksom har varit utomlands, de kan dricka kaffe med vatten och sånt där liksom. De är världsvana. Och det här är en tid när svenskarna generellt inte har varit utomlands så mycket liksom. Så det här är liksom en elit. Och då sätter sig Günther som liksom kungen av den här eliten. Så när han träffar tyska sändebud eller andra sådär, så han gör det själv. Inga anteckningar för sig och sånt där. Och han gör lite deals sådär. Sen blir han ju till och med troligtvis tysk spion där våren 41, men det kanske går händelserna förväg.
Ja, vi kan återkomma till det. Men en grej som du också skriver om, att boken heter ju Spelaren Christian Günther. Alltså att han älskade kortspel och älskade att spela på hästar.
Men spelgalning.
Ja, men skulle du kunna säga, att det här spelandet... Alltså hade återverkningar på att han liksom spelade han också på samma sätt inom svensk utrikespolitik?
Ja, verkligen. Fint observerat av det. Det är det som är poängen med min bok också. Spelaren Christian Günther, att han spelar utrikespolitik som man spelar på hästar. Och det går förvånansvärt bra, kan man väl säga. Han är nog duktigare på att spela utrikespolitik än att spela på hästar. Han förlorar mycket pengar troligtvis på sin hästspelandet. Sådär. Men han är en duktig spelare när det gäller utrikespolitik. Mm. Det är som ett parti bridge för honom. Och det är ju också som gör att han inte lyfter sig från att vara en taktiker till att bli en strateg. Till skillnad från Per Albin Hansson, som också spelar mycket bridge, bland annat med Günther.
Ja, okej. Okay. Men då har vi några, då har vi nämnt Per Albin Hansson, vi har nämnt Günther, vi har nämnt Gustav V. Finns det några andra så här politiska nyckelspelare i Sverige vid den här tiden?
Absolut. Först har vi då högerledaren Gösta Bagge, som stod då för en auktoritär, latent tyskvän i politiken. Man säger inte nazist alls, men han är liksom, Tyskland ska vinna kriget. Sen har vi då de här starka socialdemokratiska politikerna som är liksom ganska autonoma, självständiga. Framförallt då den fantastiska Ernst Wigforss, alltid kallad Vigge av både vänner och fiender, som är berömd för sin våldsamma vita ilska. Han kan bli så förbannad. Och Wigforss...
Han är finansminister då?
Finansminister, ja. Precis. Och Wigforss, till likhet då med andra stora socialdemokratiska politiker, är djupt övertygade antinazister. De hatar verkligen nazismen. Och de här krafterna då, vi har liksom den tyskvänlige Bagge, den latent tyskvänlige Günther, den antinazistiske, våldsamt antinazistiske socialdemokrat som Wigforss, och Per Albin Hansson då i mitten lyckas hela tiden spela ut alla de här krafterna mot varandra.
Sen händer det någonting i april 1940, då invaderas ju plötsligt Danmark och Norge. Hur reagerar Sverige på det? Hur nervösa var regeringen att Hitler skulle invadera Sverige också?
Alltså det är en dagbok, jag tror det är KG Westman som skriver, att känslan av att leva framför mynningen på en laddad kanon. 1940 är det stora panikåret. Man lever i konstant skräck. Alltså det är påtagligt i dagböckerna hur panikslaget, skräckslagna man är. Man tror att tyskarna kan komma vilken sekund som helst, och det är ju korrekt. Alltså. För då sitter ju Sverige, som då hade jättebra politiskt, liksom, geopolitisk position början av 39 där, omgiven av massa neutrala länder. Helt plötsligt så har vi då liksom Sovjetunionen som hotar Finland hela tiden, även efter marsfreden. Och vi har Tyskland som då behärskar Norge och Danmark. Det vill säga Sverige är då helt inneslutet av Molotov-Ribbentrop-pakten. Och man har liksom stormaktsarmer runt om sig. Så man är fullständigt skräckslaget, och allt som man hade hoppats på då, att det skulle liksom, man skulle kunna kura ihop sig och klara det här utan större faror, de nordiska länderna tillsammans, har ju då visat sig helt felaktigt. Mm. Och då kommer tyskarna och säger, hej, vi vill åka tåg. Och det här är ju då väldigt, den här permittenttrafiken då, som är en sån skamfläck i Sveriges historia man utmanar som. Men följer man kriget i källmaterialet, så förstår man att det är inte läge våren 1940 att säga nej, ni får inte åka tåg. Liksom, utan man säger, vill ni bara åka tåg? Ja, tack så mycket. Ja, varsågod. Ja, dessutom betalar man ju tågbiljetterna, så det är ganska lönande affär.
Okay. Men är det en del av den här så kallade eftergiftspolitiken?
Då börjar eftergiftspolitiken. Mm. Från den här liksom, att man ska vara ett neutralt land i mitten liksom, och klara sig fint, så ser man helt plötsligt helt inneslutet av det tyska, framförallt tyska sfären. Och då har man ju då att backa från liksom formell neutralitet. Och det lärde man sig under första världskriget. Då försökte man ha en sån här strikt neutralitet. Och det drabbade Sverige i form av svält. Och liksom sådär. Så det har man förstått. Liksom. Man måste vara ganska liksom flexibla när det gäller den här neutraliteten. Men här har man ju då en paniksituation. Och de är på riktigt skräckslagna, alltså politikerna. Och svenska folket också. Mm.
Den här permittenttrafiken, alltså dels handlar det om att transportera tyska trupper genom Sverige upp till Nordnorge främst då, eller?
Ja, tyskarna har ju då ockuperat Norge och de vill åka på permission då ibland och komma hem till mutter i Tyskland. Så då frågar de, får vi åka tåg genom Sverige helt enkelt med våra permittenter? De soldater på permission, det är alltså obeväpnad trupp. Så. Och det tycker man ju då, ja det får ni väl göra då. Jätteviktigt i det här sammanhanget är du också berätta att Hitler slår Storbritannien och Frankrike på kontinenten. Kriget är över. Andra världskriget är över. Hitler har vunnit andra världskriget. Han är fortfarande i allians med Sovjetunionen så att säga. Och britterna sitter då kura på sin lilla ö, men de har ju inte ens några vapen eller någonting. De är i princip hjälplösa förutom sitt flygvapen. Så då pratar man om, nu kommer det bli en allmän europeisk konferens. Nu ska liksom Europas nya öde avgöras här. Kommer Sverige få behålla sin självständighet överhuvudtaget? Eller kommer det bli liksom en lydrik? Eller kommer... Men på något sätt kommer Sverige liksom underordna Tyskland, förstår man. Så att det är då en enorm depression. För man ska också komma ihåg att svenska folket är väldigt antinazistiska. Man gillar absolut inte Nazi-Tyskland. Svenska nazistpartierna har i princip upphört att existera överhuvudtaget. De finns liksom inte kvar annat än till namnet. Så. De ställer inte upp i valen till exempel. Så att, då har man liksom å ena sidan en politik som måste då anpassa sig till verkligheten. Nu är vi inne i slutet av Nazi-Tyskland. Vi kommer bli ett lydrike på något sätt. Å andra sidan så har man en opinion som är då aggressivt antinazistisk, antinazi-tyskt och så vidare. Så det här är ju då problem för politiken. Går man för långt åt ett håll så blir opinionen jättearg, och går man för långt åt andra hållet så kommer tyskarna imorgon.
Men fanns det några konkreta planer på en invasion av Sverige, eller var Tyskland aldrig intresserade av det? Eller?
Man behövde inte invadera Sverige, det är väl det enkla svaret. Ja. Göring säger någon gång att det räcker att vi bombar några järnvägsknutpunkter och så bombar vi Stockholm. Ja.
Hallsberg, Hässleholm och så.
Svenska försvarets stora brist under hela andra världskriget är brist på jaktflyg. Man har inget luftförsvar helt enkelt. Man har dåliga luftvärnskanoner, men man har sina gamla skorvar och försöker flyga med. Man ska inte haft en chans mot tyska bombplan och så vidare. Så tyskarna påminner Sverige om det här. Vi behöver liksom inte invadera er. Vi behöver inte ockupera er. Det är svårt att ockupera Sverige, ett stort land. Många divisioner som krävs för att ockupera Sverige. Men det behövs inte. Vi kan terrorbomba er till lydnad imorgon om vi vill. Och det är ju sant.
Men om man tittar på Danmark och Norge då, vad liksom, kan man säga liksom, vad var anledningen till att man ockuperade både Danmark och Norge?
Det var ju då att ha utskeppningshamnarna för den svenska järnmalmen, Narvik. Så den isfria hamnen. Och för att ha kontroll över den svenska järnmalmstransporterna så måste man ockupera Norge, och då ligger liksom Danmark på vägen. Sådär. Sen är ju danskarna rätt speciella, för de blir ju då inte ockuperade, utan när tyskarna kommer så säger tyskarna hej, nu ska vi ockupera, och då svarar danskarna nej, vi godkänner er truppnärvaro.
Ja, okej.
Om en under protest, men vi godkänner det.
Så de, får behålla
sin självständighet och regering och så vidare. Och det var ju en väldigt intressant reaktion på en ockupation överhuvudtaget.
Men är inte det också en motsvarande, alltså som Sverige spelar sitt spel och Danmark spelar sitt spel, tänker jag?
Det handlar om överlevnad. Mm. Och Per Albin Hansson är också nyfiken på den danska modellen, om tyskarna skulle komma, liksom, kan vi göra samma sak och så vidare. Hitler har ganska stor respekt för Per Albin Hansson. En man skuren ur hårt virke, säger Hitler om Per Albin.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Det här med att Sveriges beredskap inte är så god i början då, även om det handlar mer om livsmedel. Det är Per Albin Hansson menar livsmedel när han säger att Sveriges
beredskap
är god.
Energiförsörjning. Ja, ja. Det är det som är Sveriges stora akilleshäl, och också då tyckt på Sverige. Sverige har ingen energiförsörjning.
Nej.
Kol och koks. Eller, det är jättekalla vintrar under vinterkriget. Väldigt konstigt. Under andra världskriget, förlåt. Så att om tyskarna skulle så strypa kol och koks, så skulle Sverige frysa ihjäl. Och då menar också svenska, då måste vi också sälja järnmalm och sånt här till dem. För det är liksom en byteshandel här, helt enkelt.
Mm. Hur, om man tittar på Sveriges så här, militär rustning under kriget, så bygger man ändå långsamt upp en starkare armé och ett starkare försvar generellt?
Man kan säga att 39, så det vi har, vi har en flotta. Sverige har en flotta. Den är rätt bitig. Mm. Framförallt när tyskarna får ganska mycket stryk med sin flotta då, 1940 av britterna, så då menar liksom flottchefen då, Fabian Tham, att det här kan vi nog jobba med liksom. Flygvapnet är skräp, och det har man ju då lärt sig under krigets gång, att det är viktigt att ha air control, alltså kontroll över luftrummet. Armén, det finns ganska många divisioner, men de är dåligt utrustade. Det finns en mekaniserad brigad, alltså ett modernt litet förband, ett elitförband. Och den här, det försöker man använda så taktiskt man bara kan och så vidare. Problemet är att när kriget börjar så är det ingen som vill sälja vapen, förutom i princip Italien och lite sånt där. Men man försöker liksom bygga det man kan. Så att 1943 kan man säga, då har Sverige ganska biffig försvar, med undantag då av flyg, för att det är så fortsatt problem för Sverige, man har inget bra jaktflyg.
Och sen känns det som att egentligen varenda man då mellan, alltså i vapenför ålder liksom, ligger utposterad som frivillig, känns
det. Det där kommer och går, ja. Man mobiliserar ibland, men när man mobiliserar då blir tyskarna sura liksom. Varför mobiliserar ni för? Vad är det här för dumheten? Det ska ni inte göra, vi vill kunna ockupera det lätt. Men man liksom, man mobiliserar smyg och så vidare. Men vinterkriget absolut, där var det ju liksom och stora mobiliseringar. Och sen så när tyskarna kommer då till Norge april 1940, då får man liksom fort som 17 för över förbandet till västgränsen. Mm. Problemet är då att då har man skänkt bort nästan all krigsmateriel till Finland. Så arméförråden står tomma i Sverige. Så att man inser, liksom, det inser Per Albin Hansson direkt att liksom, vi kan inte på något sätt spela militärt. Mm. Och det här står i kontrast då till exempel Gösta Bagge, högerledaren, som har sedan drömmar om att Sverige liksom ska gå i Österled eller Narviksplanen. Sverige ska administrera Narvik och sånt där. Han har liksom så här, han tror att Sverige kan vara utrikespolitiskt aktivt. Och Per Albin förstår att det är passivitet som gäller. Och kommer en kris så är taktiken att om vi inte gör någonting överhuvudtaget så går det nog över av sig självt. Och det visar sig vara en väldigt klok taktik. För att poängen är att om tyskarna ändå kommer eller någonting sånt där, då har vi ändå ingen chans, så att det spelar ingen större roll, så att säga.
Nej.
Passivitet.
Just det. En annan del av den här passivitetspolitiken, det är ju att Sverige inför censurregler, alltså att man censurerar press och förlag och så vidare. Kan du berätta lite grann om det?
Ja, Tyskland har ju då en strategi att man kräver någonting som kallas för absolut neutralitet, det vill säga att det bara liksom landspolitik ska vara neutralt, utan även pressen ska vara neutral. Men för pressen ska inte heller liksom få kritisera Tyskland och så vidare. Och det här blir då en taktik för Tyskland att pressa Sverige. Så fort tyskarna vill så få Sverige att göra någonting, så säger man, era tidningar är jätteelaka mot oss i Tyskland, och vi blir jätteledsna och arga, nu kanske vi kommer imorgon. Och då blir Sverige liksom, Sverige insett här i taktik, men lik förbaskat så inför man då censurregler, och framförallt så är det då indragningar av tidningar i efterhand, så transportförbud, tidningar får inte transporteras på tåg och så vidare. Då ska man komma ihåg att det här är en av de mildaste censurreglerna i typ hela världen under andra världskriget. Pressen har relativt väldigt stor frihet i Sverige, men lik förbaskat så är det då ganska hård kontroll. Och framförallt då den stora, som man inte gillar då, är Torgny Segerstedt i Göteborg.
Just det, Göteborgs handels- och sjöfartstidning. Men sen finns det något som heter Trots allt också, Ture Nerman.
Men den är mycket mindre. Torgny Segerstedt står för det att han är liberal och att han kan skriva. Och att han är chef för en väldigt ansedd tidning. Så han är då ständigt väldigt antinazistisk och rolig att läsa.
Ja. Finns det någonting också att Torgny Segerstedt liksom står som en slags fri röst, att det är någonting som gagnar Per Albin också?
Per Albin Hansson vet ju alltid att utnyttja sådana här krafter när han behöver dem. Så absolut, men ska jag komma ihåg att Per Albin Hansson hatar nog Torgny Segerstedt. Han vägrar till och med prata med honom. Alltså han tycker att Torgny Segerstedt är fullständigt omöjligt att ha att göra med. Likaså utrikesminister Günther. Liksom, han menar att han tål inte Torgny Segerstedt helt enkelt.
Jag menar om att han är någon slags så här luften är fri person som måste basunera ut sina åsikter, att därigenom då destabiliserar alltså Sveriges neutralitet.
Jag tror man kan se Torgny Segerstedt som en historisk gestalt som återkommer ganska ofta. Man kan kalla honom liksom för en orealistisk aktivist.
Idealist, liksom. Kanske.
Eller tok. Ja. Och sådana behövs. De här som liksom struntar i alla konsekvenser. Torgny Segerstedt vet att om tyskarna kommer så dör jag. Och han vet också att med all sannolikhet så kommer tyskarna. För Hitler har vunnit kriget 1940. Likaså med Karl Gerhard faktiskt i Stockholm. Fast han är lite smartare. Han vet när han sjunger den här Ökänna hästen från Troja. Då vet han skriver under sin egen dödsdom. Nu kommer jag att liksom bli arkebuserad på grund av det här.
Men den revyn dras in också, eller?
Guldregn, ja. Det är en egen historia. Då ska man komma ihåg att Karl Gerhard har då kontakter med den politiska eliten i Sverige. Så de kan inte behandla honom hur som helst. Så där, liksom. Men tyskarna tål inte det här revynumret och Ökänna hästen från Troja, som handlar om hur tyskarna åker tåg genom Sverige, precis som den här hästen i Troja då, att de kan hoppa ut ur tåget när som helst och storma Troja från insidan by natt, som typiskt här Karl Gerhard nödrim.
Men snyggt ändå.
Väldigt snyggt, ja. Så man har silkesvantarna på när det gäller Karl Gerhard. Man liksom försöker förhandla det längsta. Torgny Segerstedt däremot, där är det bara liksom rent maktspel.
Mm. När förstår vi i Sverige omfattningen av koncentrationslägren och förintelsen?
Förintelsen startar ju då sommaren 1941, när då Tyskland och Finland gemensamt anfaller Sovjetunionen, Rumänien är också med. Så i det stora förintelsekriget mot judebolsjevismen, som det då kallas, korståget mot judebolsjevismen, så startar förintelsen i princip omedelbart, eller i alla fall i sommaren 1941. Och i samma ögonblick som den startar då i Baltikum, så har vi en svensk journalist på plats, Fritz L. Lönnegren från det pronazistiska Aftonbladet. Han är så här inbäddad press liksom. Och han ser förintelsen börja. Och skriver om det i Aftonbladet. Det är så här helsidesreportage. Judisk karavan. Han liksom berättar om hur tusentals judar har blivit mördade och sådär. Och det är en upplevelse som gör ont. Han är nazist själv. Men det här tycker han, det här går för långt. Så från första sekund förintelsen startar då, sommaren 1941, så får svenskarna veta om den. Mm. Och det här gör ju då att Sverige är väldigt speciellt. För inget annat land så får man liksom information på det sättet om förintelsen som i Sverige. Och rapporteringen fortsätter. Så ja, från första början vet Sverige om förintelsen.
Men det finns ju andra historier också. Dels om svenska affärsmän som är verksamma i Polen som smugglar hemliga dokument då till de allierade via Sverige. Och det finns också en relativt känd historia om en tysk SS-officer då,
Gerstein,
som träffar då på ett tåg mellan Polen och Tyskland, träffar den svenska diplomaten Göran von Otter och berättar om det han har sett. Mm. Men von Otter tar hem det här till UD, men det känns inte som att UD reagerade som man trodde
då
att de skulle göra.
Då har UD redan börjat rädda judar.
Okej.
Okay. Aktivt under förintelsen. Ja. Så när von Otter då kommer till UD och säger, ja, här är förintelsen, liksom, då får han rådet att åka på semester. Mm. Och det här då liksom av vissa tolkat som att liksom, vi bryr oss inte om förintelsen. Mm. Men en mer korrekt tolkning så tycker jag att ja, det där vet vi sedan länge. Vi är redan på gång, vi är redan på bollen, vi håller på att rädda judar. Mm. Sverige är då det enda land i världen som aktivt försöker sabotera förintelsen.
Och det hur gör man då?
Man är jättesmart. Det här är en amerikansk historiker som upptäckte, Paul Levine, han skrev en avhandling som heter From Indifference to Activism. Från att inte bry sig till att bli aktivist. Sent 1942 så sker något väldigt speciellt i Sverige, det är att man förstår förintelsen och inte bara känner till den. Hela världen känner till förintelsen att det pågår. Men man förstår den i Sverige. Det finns en källa där tyskar kommer till Sverige och undrar liksom varför Sverige räddar judar. Och då svarar svenskarna att vi måste ju tänka på de stackars israeliterna som ju trots allt är människor de också. Och det citatet är så bra därför att man är fortfarande antisemiter. Det är liksom inte riktigt människor, liksom. Det är judar. Ja. Men att mörda dem allihopa är att gå för långt. Det är någon sorts moralisk väckelse i Sverige. Och det här gör att man skapar en teknik för att rädda judar genom att försöka sabotera förintelsen. Många länder så är människor som gömmer judar och så vidare. Men Sverige försöker liksom aktivt sabotera förintelsen på kontinenten. Det är någonting annat. Och det är att man har en teknik där man kontaktar tyska UD, Auswärtiges Amt, och begär att vissa specifika judar ska få komma till Sverige. Inte till Auschwitz och gasas ihjäl. Och då hävdar man att de här, trots att de helt saknar kontakt med Sverige, de har liksom aldrig varit i Sverige, så hävdar man liksom att de är naturaliserade svenskar genom att påstå saker om deras bakgrund, deras vänskapsförhållanden, och så är de naturaliserade svenskar. Tiotusentals judar kommer till Sverige.
Men vad kunde det vara så här att hon har en bror som är gift med en svenska, sådana
just det,
grejer?
Som har jobbat på svenska tändsticksfabriken eller någonting sånt där.
Men det är fantastiskt att det funkade, men jag tänker att tyskarna, liksom, kunde de inte bara liksom ha nonchalerat det här?
Jo, de börjar, de försöker. Mm. Och de kommer liksom återkomma. Nu får ni sluta med de här lögnerna. Vad är det ni hittar på för dumheter? Det är inte alls. Svenskarna ger inte upp. Och det här blev en stor del av UDs verksamhet att aktivt rädda utländska judar undan förintelsen. Mm. Till slut så, och man blev väldigt duktig på det. Och på slutet av den här operationen, den allra sista judiska befolkningen som finns kvar i Europa, stora, det är den ungerska judarna, 1944. Och då mobiliserar Sverige för att rädda de ungerska judarna. Och då inser diplomaterna som finns då i Budapest att vi klarar inte det själva. Och då får man då hjälp via en ung svensk som heter Raoul Wallenberg som skickas till Budapest och hjälper till med den operationen. Poängen är då att han är ju en hjälte. Han var ju fantastisk, Raoul Wallenberg. Han fick plikta med sitt liv också. Men han var inte ensam, utan det här var liksom en stor UD-operation som hade pågått i flera år. Och som var ett ganska väloljat maskineri. Det här tycker jag att vi faktiskt kan minnas.
Mm. Ja, men det är ju en aspekt av Sveriges roll under andra världskriget som jag tror att få har koll på. 1942-43 brukar ju räknas som en vändpunkt i kriget med El Alamein och Stalingrad. Så hur förändrades Sveriges hållning mot Nazityskland vart efter man såg att även Hitler hade sina svagheter?
Man kan säga El Alamein i Nordafrika, det brydde sig ingen om. För det var liksom en så perifer front. Och liksom, Hitler satsade inte särskilt mycket där heller. Så att säga. Men när då den tyska sjätte armén går under i Stalingrad, vintern 42-43, så har det här liksom enorma effekter, inte bara på Sverige utan på hela världen. Man förstår att Hitler kommer att förlora kriget. Och det var ju liksom fortfarande 1942, en omöjlighet nästan sådär. Man hade sett tecken på att det inte gick så jättebra som man trodde. Men det här har ju stora effekter. Till exempel så avskaffar man permittenttrafiken direkt efter Stalingrad i Sverige. För då behöver man inte liksom knäböja för tyskarna. Finland är då återigen det stora problemet. För finnarna fortsätter ju slåss med tyskarna. Och då riskerar man liksom att Finland blir sovjetrepublik igen. Återigen, den här gamla utrikespolitiska larmklockan ljuder i Sverige. Liksom. Vi måste rädda finnarna undan sig själva. Lite grann, så här, den lilla finska pån.
Men då är det så att,
man lägger om politiken.
Men då är det så att Finland bedriver det här fortsättningskriget mot Sovjetunionen. Och man vill återerövra de delar av Karelen man förlorade då i vinterkriget. Men hur är egentligen förhållandet mellan Finland och Nazityskland? Alltså, är man allierad eller bara strider man mot Sovjet liksom, på varsin front? Eller hur är det?
Det här är en ganska lång historia. Men i princip, Finland vill inte bara återerövra förlorade territorier för vinterkriget. Man vill skapa någonting som man kallade för Sursuomi. Storfinland. Ett enormt jättefinland med gräns bort åt Uralbergen. Ett etniskt rensat jätteområde. Och man bygger då stora koncentrationsläger där tusentals människor går runt. Det är inga dödsläger, men tusentals människor dör ändå. Framförallt små barn. Man lyckas etablera den där storfinnan också med då liksom, man tar fjärrkarelen och stora nya sovjetiska territorier. Och det här liksom förför Finland kan man säga. Man tycker liksom att nu har vi ändå det här. Och då är det då den här, efter andra världskriget så konstruerade sig Finland en myt om att man inte var allierad med Tyskland, utan man var vapenbrödraskap eller co-belligerent kan det också heta. Där avfärdas alla historiker idag. Det är liksom inte aktuellt längre att tro det, för att man var verkligen allierad. Man hade delat upp frontavsnitten i olika delar så att liksom man behärskade olika Tyskland och Finland helt enkelt. Och så var det ju så den här idén om förintelsekriget som var gemensam. Till exempel då samarbeten när det gäller förintelsen. Det fanns ett tysk-finskt förband som hette Einsatzkommando Finland som vars uppgift var massmord på judar och politiska kommissarier på norra östfronten och så vidare. Och det här gör ju då att Finland drabbas av ett massivt svenskt hat kan man säga. För Finland slåss tillsammans med Norges förtryckare, säger man. Så när det då började gå åt skogen för Tyskland och Finland efter 1943, eller under 1943, så byts det här, det blir en svensk hånfullhet mot Finland. Man, ja, ni trodde att ni skulle erövra era jätteterritorier, ni skulle bli så mäktiga, nu ser ni hur det går liksom och så vidare. Men man försöker då hela tiden från svensk sida tubba Finland att sluta separatfred med Sovjetunionen. För att då rädda Finland som självständig stat återigen. Men här är då en diskurs, alltså en retorik som handlar om att man måste rädda Finland under sig självt. För Finland förstår inte detta själva. Liksom. Ge upp. Ju fortare ni ger upp desto bättre. För att då slipper ni så kraftfulla sovjetiska krav och så vidare. Så det här blir då en väldigt nära process mellan Sverige och Finland. Och just idag, vi spelade in det här i maj 2018, och då var det på årsdagen då, om det var 44, så stryper Sverige krediterna till exempel till Finland. För att liksom tvinga Finland till att sluta fred med Sovjetunionen.
Mm. Men det känns som att generellt sett att domen från våra grannländer och de allierade efter kriget var hård. Vad tyckte de om Sveriges agerande under kriget?
Framförallt så är det problemen med relationen till Norge. Churchill säger någonstans att efter kriget så ska de länder som inte deltog i striden mot Hitler, de ska på något sätt straffas liksom. Men sen så inser ju han ganska kvickt att gud, vi behöver svensk järnmalm och svensk träindustri och så vidare, så att välkomna tillbaka gängen så att säga. Men i Norge och Sverige så sker en väldigt olycklig utveckling under krigsslutet där liksom man pikar varandra. Så Sverige erkänner inte riktigt den norska exilregeringen i London. Eller man tycker liksom att man erkänner, men de har inte koll på läget med dem. De sitter ju i London. Vad vet de vad som händer? Vi kan mycket bättre bedöma vad som händer här, tycker svenskarna. Och norska exilregeringen pikar då tillbaka svenskarna. Och sen efter kriget så kommer en norsk delegation till Per Albin Hansson och så säger de så här, ja men vi fattar liksom, ni hade det jobbigt ni svenskar och vi hade ju också jobbigt. Kanske vi liksom kan ömsesidigt säga att ja, det blev ju inte så bra det här och vi kanske kan gå vidare nu. Och då svarar Per Albin Hansson, nej, Sverige gjorde allt rätt och det var ni som var jättejobbiga där borta i London. Stick. Och det grundlägger då liksom en dålig stämning. Mm. Danmark har jättedåligt samvete kan man säga, för att de tycker inte att de slog speciellt ärorikt, och det kan man kanske säga vad man vill om. Så Danmark försöker liksom rida lite grann på den norska vågen sådär liksom.
Ja. Men de har egentligen inget case på det sättet.
Inte som Norge, för Norge slogs ju verkligen för sin frihet och Danmark kapitulerade. ganska kvickt.
Ja. Men hur har synen på Sveriges roll i kriget förändrats över de här liksom, för, över 70 åren som har gått sedan kriget tog slut? Har det liksom gått i vågor? Alltså, jag vet att det kom, Maria Pia Boethius skrev en bok som heter Heder och samvete
1991. Ja. Väldigt viktig bok. Jag understryker den svenska tv-serien Någonstans i Sverige som kom 1973. Det är ingen som har sett den idag, men då var det liksom alla såg den.
Mm.
Den gick, vi hade bara statstelevision, alla såg den här. Och där grundlades liksom det här skuld-Sverige. Vi bara, de här heliga, vi är värnpliktiga, liksom gnällde över den svenska eftergiftspolitiken och sådär. Det var 68-generationen. Det var Vietnamkriget liksom. Vår föräldrageneration reagerade inte mot den här tyskvänligheten. Nej. Men vi minsann, 68-generationen, vi reagerade mot den. Och så uppgrundades det som någon sån skuld-Sverige liksom. Vi bidrog inte till något positivt i kriget. Och så kommer Maria Pia Boethius, jätteviktiga bok, 1991. Vad hon gör, hon har ju liksom, det är inget att hon utför en egen forskning, men hon sammanställer allting på det svenska skuldkontot.
Mm.
Och det blir väldigt mycket. Historikerna reagerar först och säger, ja men det där visste vi redan, säger historikerna. Och sen tänker de ett varv till och så säger de, men det här är en bra sammanställning, det här är viktigt. Och då går Sverige liksom in i den här skuldkonsensuset som vi har då. Idag liksom när man, ja det är ju sånt som Sverige föredrar att tala tyst om, det här om att vi hjälpte Tyskland under kriget. Nej, vi föredrar inte alls att tala tyst om det. Liksom, jag älskar att älta det här liksom. Däremot om någon säger att Sverige räddade judar under andra världskriget, då kan folk bli arga liksom, för det stämmer inte. Så jag tycker det här är för Sverige är unikt med det här. Alla andra länder försöker liksom glorifiera sin krigshistoria.
Mm.
Trots att det liksom inte är så lämpligt kanske fallen Italien eller Finland eller ja, till viss del Japan också.
Mm.
Österrike. Men i Sverige så älskar man att grotta ner sig i det här skuldkomplexet. Tyskland också, men där är man ju liksom tvungen till det med viss, med all rätt kan man säga.
Ja, just, ja.
Men Sverige är liksom helt annorlunda än alla länder på det här, att man liksom, det som är positivt som hände i Sverige under kriget, rädda judar, rädda flyktingar och sånt där, det vet vi inte om överhuvudtaget. Medan liksom det här med tysktågen, järnmansförsäljningens SKF, sålde kullager och så vidare. Det älskar vi.
Men vi känner ju sig till alltså vita bussarna. Och det är väl en ganska bekant historia ändå.
Ja, fast vita bussarna är problematiska. Tag judarna sist, som Folke Bernadotte sa.
Ah, okay.
Vita bussarna gick ut på att det fanns en massa norrmän och danskar. Det vill säga rasbiologiska ariska germaner. I tyska koncentrationsläger. Och de skulle man då rädda till Skandinavien. Men så fanns det också judar. Tag judarna sist. Så, alltså, judar dör i den här hanteringen och så vidare. Och då kan man då säga, det var direkt förhandling med Heinrich Himmler då i krigsslutet. Och då kan man säga att ja, men det var väl ändå bra att rädda norska och danska koncentrationslägerfångar. Men det skedde väl inte under så snygga former.
Nej.
Liksom sådär. Så återigen hamnar man liksom i att verkligheten är väl verkligen vit eller svart liksom. Utan verkligheten är komplicerad. Och det gäller också de aktörer som fanns under kriget. Man säger, ja men han var ju nazistisk eller hon agerade. Folk förändrades under kriget. Den här människan som började rädda judar, Gösta Engsell på UD 1942. Han var antisemit 1938. Han satt i så här konferenser och ville inte, inga judar till Sverige liksom. Människor förändrades. Kriget var liksom en, ta till exempel den svenska högern som liksom var antidemokratisk 1939. 1945 sen svenska högerpartiet demokrater. Man har förändrats av kriget. Den här, för det är det som är det speciella med andra världskriget också, det är att det är moralistiskt. Det finns liksom ondskan, djävulen, satan, liksom Nazi-Tyskland. Och så finns det liksom de goda krafterna som bekämpar nazismen. Och det här finns liksom inte riktigt i krig innan andra världskriget. Första världskriget var liksom bara, det var... den diskursen fanns inte.
Nej, men det, första världskriget, det känns ju mer som ett antal stormakter som pucklar på varandra. Ja. Alltså, där finns ju inte de här... Det svarta och vita.
Många
på samma
historiker
sätt.
Säger till exempel att det hade varit bättre om Tyskland hade vunnit första världskriget.
Hade
för då hade vi sluppit andra världskriget.
Ja. Men det låter väl som en bra avslutning att liksom allt är inte svart och vitt, varken då eller idag kanske. Den här podden heter ju Allt vi vill att veta. Har du något ämne utanför ditt eget fält som du skulle vilja veta mer om?
Ja, jag är ju väldigt intresserad av... världsrymden. sån här fysik, alltså teoretisk fysik och sånt där. Jag vet, har ni gjort
det? Vi har haft ett par avsnitt om rymden. Vi har haft ett om svarta hål och gravitationsvågor, men det finns ju mycket att utforska där såklart.
Ja.
Henrik Arnstad, tack så jättemycket för din medverkan.
Tack så hemskt mycket.
Om Sverige under andra världskriget med Henrik Arnstad. Och om det är något man kan vara säker på, så är att åsikter och attityder förändras och att det ibland tar tid innan vi förstår vad som verkligen hände där bakom kulisserna. Och mycket kanske återstår att upptäcka också. Har du funderingar kring dagens avsnitt, är du som vanligt välkommen att kommentera på vår Facebook-sida. Och vi som gör den här icke-krigförande produkten heter Fritte Fritsson, Ida Wahlström och Gustav Wolf, och musiken är komponerad av Svantana. På återhörande.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.